Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Välkomna till ett nytt avsnitt utav Lex Nina. Idag har jag med mig Ulrika Rågland, för detta åklagare. Och du beskrivs också som en utav landets främsta åklagare.
Jag är väl en åklagare som har syns mycket i media och varit väldigt engagerad just i de här frågorna om alltså brott mot barn, relationsvåld och sexuella brott.
Men du har också valt att kliva av ditt uppdrag, och du är främst inriktad då just mot barn och utsatta kvinnor. Kan du berätta varför du valde att kliva av?
Att jobba med de här frågorna kräver ett stort engagemang och mycket energi, och till slut blev det så att jag fick lägga mer energi på resursbrister inom polisen och strukturella problem inom åklagarmyndigheten, och då tyckte jag att det var dags att göra någonting annat.
Vad var det främst som du liksom kände att det tog din kraft och tid?
Alltså inom polisen i Malmö där jag jobbade var det så att det ständigt var en resursbrist på familjevårdsenheten, och det brottades man med hela tiden, och det blev liksom inte bättre utan tvärtom blev det sämre, och jag tyckte att jag hade kämpat så väldigt länge med det att jag inte hade riktigt kraft kvar. Så att, och det är så att jag inte tyckte om strukturen på åklagarmyndigheter med chefer och förståelse för sitt arbete och så att det tog för mycket av min energi. Så att,
hur skulle du vilja att det såg ut?
Alltså det måste ju finnas tillräckligt med resurser, det är tungt för poliserna som är väldigt duktiga och jobbar med detta, så att det måste vara engagerade poliser som vill jobba med det här, och de måste vara tillräckligt många för att de ska orka.
Hur kommer det sig att du valde att just arbeta med kvinnor och barn?
Ja, jag har alltid varit intresserad av att jobba med framförallt brott mot barn. Det var det jag ville. Så att det var, när jag började som åklagare så var det det jag sa att jag ville inrikta mig på. Och det fick jag också göra. Det var ett område som inte var så högt prioriterat när jag gick in som åklagare. Och många kollegor ville inte och vill fortfarande inte jobba med just den typen av brott. Så att jag valde det att specialisera mig på det och har jobbat med det sedan hela vägen.
Vad tror du att det beror på då, att inte dina kollegor vill fokusera på barnen?
Alltså, det finns ju de som vill såklart, men en del tycker att det är för tungt. Det är jobbigt att jobba med den här typen av ärenden, både med barn och sexuella brott och våld mot kvinnor. Det är svårt med bevissituationen, det liksom kan komma en väldigt nära, och en del tycker det blir för tungt.
Hur tror du andra beskriver dig?
Ja, man har väl sett mig som en engagerad person som är beredd att ta strid för saker. Och det är väl lite så jag är och så jag jobbar.
Mm, blir det som ett hot också, eller? För vissa.
Så kan det väl vara när man är väldigt engagerad i saker och inte ger sig på något sätt. Så man säger, när jag går mig på resursbristen inom polisen och påtalar det, jag gick ut i media. Det är klart att inom polisledningen så var man ganska så irriterad på mig ett tag då.
Sånt engagemang behövs ju också, tänker jag.
Absolut, jag får ju jättemycket beröm och positiv kritik och så. Jag har fått hela vägen, hela tiden. Ja, att man har det engagemanget, att man vågar stå upp och säga ifrån vad man tycker och så. Absolut, det är jättemånga som säger det.
Vi har pratat tidigare i podden om 2006 års vårdnadsreform som just nu ses över av Monica Fältning som är chefsrådman i Malmö där du också arbetar. Vad vet du om den?
Jag har förstått att man ser på en hel del av de frågorna som kom upp i samband med att jag handlade om ett mord som kallas för bajonettmordet eller Lugna gatan-mordet. Och det är bland annat när det har varit allvarligt våld i familjen och Så i det här fallet jag hade bajonettmålet, där dödade ju han sin före detta sambo under pågående vårdnadstvist, och då fick han ju automatiskt vårdnad, och det tog lite tid innan han blev av med den, och det är bland annat en av de sakerna man ser över hur man ska hantera det. Det blev också saker att han hade ett kontaktförbud mot henne, men trots det så blev hon tvingad att möta honom dagen före mordet i ett sammanträde. Så att man ska väl också titta lite grann på hur man ska göra riskbedömningar. Och, ja, så det är väl en del av de saker man tar upp där som jag tycker känns angelägna och som man ska titta på.
Hur kommer det sig att det har sett ut så, eller att det fortfarande ser ut så att en mördare faktiskt får vårdnaden? Med tanke på att han har just mördat mamman till de här barnen.
Ja, man har inga regler som där det blir så att om man gör en viss sak att man blir diskvalificerad som vårdnadshavare. Utan är det två som har vårdnad och den ena försvinner av någon anledning. Det kan vara att du dör av en olyckshändelse eller att man blir dödad av den andra. Det spelar liksom ingen roll, utan då blir den andra kvar som vårdnadshavare. Man har inte någon annan reglering där.
Kommer det att finnas med, tror du, i den här nya?
Alltså det är en av de saker man ska titta på. Hur man kommer att lösa det vet jag inte, men jag tycker det är angeläget att man ser på det, för att är det så att man dödar den andra, så givetvis ska du inte själv få vårdnaden, utan det borde vara så enligt min uppfattning att man då miste vårdnaden direkt och att man under en tid då inte kunde vara vårdnadshavare. Sen säger man inte att det ska vara så för alltid, men att då får det på något sätt vara att man visar att man har förmågan att vara vårdnadshavare igen. Att man hela tiden måste ta efter barnets bästa, och det är inte barnets bästa att ha en vårdnadshavare som precis har dödat den andra föräldern, utan de behöver såklart ett annat stöd.
Hur skulle det kunna se ut då i den här nya vårdnadsreformen om man tänker att de ändrar?
Nej, men som det är idag är det ju att den andra, alltså man säger när det är det extrema, det är den som är mördaren får ju då vårdnaden, men sen går ju sociala direkt in och ansöker om att det ska bli särskilt förordnade vårdnadshavare. Så att man tar ifrån vårdnaden, men det tar lite tid. Och man kan också gå in och LVU-a barnen, så att direkt så blir det så att man har omhändertar barnen liksom. Men det hade ju varit bättre om inte det krävdes liksom en process, utan att det skedde med automatik när man begår ett allvarligt våldsbrott eller så. Så får samhället träda in och så får man istället ta särskilt förordnade vårdnadshavare. En risk som går in och så är en fosterhemsplacering till exempel.
Om man tittar på bajonettmordet, hur länge fick den pappan då ha vårdnaden fram till så att det liksom kunde ske en förändring?
Alltså där valde ju sociala myndigheter att inte gå in i omedelbart omhänderta barnen, vilket man kunde ha gjort. Så det innebar att de var fosterhemsplacerade, men han var fortfarande vårdnadshavare. Och den effekten det fick var att han till exempel kunde säga att de inte skulle ha rätt till samtalskontakt på BUP. Så de fick inget stöd på 4 månader. Och det är den fruktansvärda effekten det kan få då, att ska man få vård krävs det vårdnadshavarens samtycke, så att en vårdnadshavare som då inte är särskilt stabil, vilket klart man inte är om man begår allvarliga våldsbrott, kan då stoppa så att barnen inte får det de behöver.
Finns det några särskilda personer eller vissa roller som skulle kunna tänka sig vara med i och vara med och påverka den här vårdnadsreformen som Monica Fälding ser över?
Alltså när hon gör det kan jag inte exakt, men ofta är det ju så att det är en som leder utredningen, och sen kopplar man då in experter och så när man gör det här. Jag kan inte riktigt hur hon jobbar i detta, så det uttalar mig om, men man hämtar in på olika sätt så att man ser till att man har.
Du har ju också varit domare. Kan du berätta hur utifrån vårdnadstvistmål, hur kunde det se ut och vad är dina upplevelser kring?
Alltså jag var ju det för länge sedan, men jag handlade vid några tillfällen muntliga förberedelser då i vårdnad, och det är ju där man fattar de första besluten kan man säga. En reflektion jag gjorde då som jag har sett senare också, det är just att ibland blir ombuden så engagerade att det inte är positivt för framförallt inte för barnen, men inte heller för parterna. Det gäller ju hela tiden att jobba efter vad som är bäst för barnen, och det gäller ju i största möjligt i mån att försöka komma överens. Sen finns det ju fall där man inte kan göra det, men givetvis där det förekommer våld till exempel, men att ha en god stämning i salen och så, det är ju alltid det som är det bästa. Annat är ju liksom aldrig bra kan man säga.
Hur upplever du att i domstolarna, att finns det ett barnperspektiv där, eller skiljer det sig i landet, eller hur ser det ut?
Ja, det kan jag inte uttala mig om, men vad man kan säga generellt sett är det väl att barnperspektivet i Sverige är för litet fortfarande. Även om man hela tiden säger att man arbetar utifrån barnens bästa, så lyssnar man inte tillräckligt mycket på barnen. Man gör sällan som barnen vill, och även om de får komma till tal så är det inte det som ligger det största till. Så att man behöver se till att barnens, att man mer lyssnar på barnen.
Varför ser det ut så?
De flesta kan ha inte tillräcklig kunskap om barns utveckling, barns nivå. Man vet inte vad, vilken vikt man ska lägga, och man tror att barn, alltså vuxna alltid vet bättre än barn. Men barn är väldigt kloka och väldigt tidigt, och vi måste se till att lyssna. Och det bästa det var att barnen fick egna företrädare som följde dem genom alla parallella processer som de går igenom. Det kan vara brottmål, och det kan vara vårdnadstvister, och det kan vara LVU-mål. Att de fick någon som företrädde dem och som kände barnen, som då kunde säga vad som är bäst för dem. Hjälpa dem att uttrycka det rätt och sätt.
Hur kommer det sig att det är så dåligt skydd, om man tänker sig, med bajonettbordet för kvinnor generellt? Skyddet där saknas ju.
Ja, man måste, alltså vad man måste göra som man inte är bra på, tillräckligt bra på, det är man måste göra en hot- och riskbedömning. Och det kan man göra tidigt, när det är brottmål. Man kan väldigt tidigt redan vid en anmälan om hot eller misshandel som inte är så allvarlig gå in och göra en hot- och riskbedömning och bedöma hur farligt den här mannen, som det ofta är, för kvinnan. Och sen kan man då anpassa skydd och så för kvinnor. Men det här gör sällan. Det är väldigt många sådana här brott i Sverige, och det är väldigt olika hur kompetenser ser ut över landet. Så där behöver man bli väldigt mycket bättre. Och sen måste man då, den här, om man gör en hot- och riskbedömning, så måste man föra över den kunskapen till när det gäller vårdnadstvister, så att man vet hur farligt det är för den här kvinnan, och anpassa säkerheten, alltså genom alla processer. Ja, det handlar egentligen bara om struktur. Man gör rätt mycket idag redan, du gör hot- och riskbedömningar, men det är ju...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Olika kvalitet på dem, och den kunskapen är inte alltid så att den förs vidare till rätt personer. Så att arbetet, alltså visst, men det finns, man hade sparat in en väldigt massa. Du hade kunnat stoppa jättemycket brott om du hade gjort en hot- och riskbedömning i rätt tid. Så att brottet inte hunnit bli allvarligare än vad det behöver bli.
Jag tänker samverkan också kring olika instanser. Hur ser du på det? Hur uppfattar du att det är?
Ja, det är nu väldigt olika på, men man kan säga att man samverkar ju till exempel inom, alltså på polisen finns det ju att man samverkar barnkriscentrum. Vi har ju i Malmö något som heter Koncept Karen, där sitter kvinnokriscentrum, mankriscentrum, barnkriscentrum, polis och åklagare. Alltså där är en bra samverkan. Men sen vad som inte finns särskilt bra, det är ju samverkan mellan brottmål och tvistemål, alltså mellan vårdnadstvister och brottmål och LVU-mål. Alltså man har inte riktigt koll på de här parallella processerna, och det är ofta där det kan uppstå brister då, säkerhetsbrister framförallt, som gör att det blir farliga situationer. Man kanske ser till att ha, även om kvinnan då kanske lever på ett hemligt boende, så kan hon bli kallad att personen inställer sig då till en vårdnadstvist, istället för att man ser till att hon är närvarande via videolänk. Och alltså, man har inte koll på de här paralleller, och där behöver ju alla vara vaksamma, både myndigheter och domare och advokater. Alla behöver ha en högre kunskap om det och se till att veta vad man ska göra när man har en sån situation.
Var behöver man lägga mest fokus?
Alltså det är svårt. Det finns ju de som heter brottsoffersamordnare, och de ska ju ha lite koll på detta. Men min erfarenhet är väl att de hjälper väl till själva brottmålet, men att de har inte riktigt de resurserna och möjligheten att hjälpa till när det gäller de här parallella processerna. Så man hade behövt ta någon sorts samordningsinstans. Gärna hade ledat kanske hos polisen i samarbete med en annan myndighet. Det är svårt, alltså det är någonting man får fundera över. Men så såg till att det blev, att man hade koll liksom på vilka olika parallella processer som pågår. Men man behöver också höja kunskapen hos domare och advokater. För att även om man har sådana så kan det bli brister. Och då måste ju klart en advokat som ska tillvata och sin klients intresse måste kunna se till att säkerheten också är den bästa hela tiden. Och domaren måste veta när de går in i en tvist att här finns, har mannen till exempel kontaktförbud mot kvinnan, och då måste vi kanske tänka på vissa olika saker. Så det är ett ansvar som ligger på många olika personer.
Jag tänker att när myndigheter brister så är det ju inga sanktioner när de brister, och det finns egentligen ingen myndighet som kliver in och kan, de kan rikta kritik, men sen händer det ju inte så mycket mer. Personerna får ofta sitta kvar på sina poster och man kan fortsätta liksom sitt arbete. Hur ser du på det?
Alltså ytterst kan du klart bli dömd för tjänstefel, det kan man tänka sig, men jag tror inte liksom att det där att man ska kunna bli dömd för olika saker eller för olika, jag tror inte det är någon särskilt bra väg att gå liksom, utan den bästa vägen är nog att se att man höjer kunskapsnivån hos de som jobbar med det här. Det andra blir mer någon sorts att man ska leva under någon sorts hot, och ytterst vet ju alla det att det kan bli åtalade dömd för tjänstefel, men alltså de som är med om det här, de, man tar ju bajonettmordet, så det är klart att många mådde dåligt efteråt. Både advokat och domare som hade varit inblandade, som hade försatt honom på fri fot, som var med på vårdnadstvisten, och det sen blev ett mord efter. Alltså, det är jobbigt nog liksom, det som händer. Utan man måste se till, och det är ju domstolsverket och polis och åklagarmyndighet och advokatsamfund som måste se till att alla får den kunskap som behövs. Liksom. Så där måste man gå in istället.
Vem eller vilka ska lyfta kunskapskraven då hos respektive?
Det får ju vara varje myndighet och så, samfund och sånt ansvar för. Gärna, alltså det finns ju samverkan mellan de här, som man får diskutera det. Och det kan man väl hoppas att det är en av de sakerna som man lyfter i den här vårdnadsutredningen. I alla fall bitvis, sen kan inte de ta, men de kan ju peka på vissa saker, och så får man hoppas att det kommer till stånd.
Jag läste i tidningen idag att familjehem ska lättare få vårdnaden för barn.
Ja, det har väl varit ett problem länge, att man får, så, alltså man får ta hand om barn, men vet alla om de ska flytta, så det är ju inte heller något som är bra för barn. Det är ju inte särskilt tryggt för dem att de hela tiden lever under det här, att det kan lyckas tillbaka. Jag vet att i andra länder har man ett annat system där man får mycket tidigare kan förvarna de barnen.
Alltså själva familjehemmen eller?
Ja.
Men är det bra att familjehemmen får?
Jag vet att det görs ju en prövning. Då. Man får ju inte det automatiskt, utan det är ju en ganska så hård prövning om du ska förvarna. Så det är ju ingenting som sker.
Och idag arbetar du på en advokatbyrå istället. Kan du berätta om det?
Ja, idag jobbar jag ju som målsägandebiträde, särskilt företrädare. Jag jobbar som ombud i vårdnadstvister och lite andra uppdrag.
Hur upplever du det då i din nuvarande roll så att säga? Ser du det med nya ögon?
Ja, jag har ju såklart en väldigt nytta av den erfarenhet jag har. Men jag lär mig också väldigt mycket saker hela tiden. För nu går jag in i en ny roll, så nu håller jag liksom på att forma den och göra det bästa av den då.
Vad ser du då i de här vårdnadstvistsmålen då? Är det något särskilt?
Alltså jag ser väl mycket av det som jag visste sen innan. Jag ser också alltså hur viktigt det är att man som ombud liksom pratar med sin klient och hela tiden försöker diskutera just vad som är bäst för barnet och hur man ska göra för att det ska bli det allra bästa.
Vad driver dig i ditt arbete då?
Ja, alltså det är ju engagemanget just då. Att göra förändring där det är saker som inte är bra, och just att hjälpa de svagaste i samhället och så. Det är väl det som är min drivkraft.
Vanliga människor, kan man göra något för att vara med och bidra?
Ja, det är klart man kan på olika sätt. Alltså det är ju liksom väldigt brett, men att vara en bra medmänniska, att när man märker att någon i ens närhet kanske går in i saker som inte blir särskilt bra, och framförallt när det drabbar barnen, så kan man ju faktiskt vara med och försöka tala om det på ett tydligt sätt, att det här blir inte så bra för barnen, och man kanske kan gå in och vara en stöttande medmänniska, man kan påtala för dem i sin närhet när de behöver extra stöd, kanske om någon professionell. Det kan ibland vara svårt när man är inne i något jobbigt själv, som en skilsmässa, en vårdnadstvist, att se klart liksom. Och det är lätt att man där tycker man gör det allra bästa för sina barn, men ibland så behöver man kanske att någon annan hjälper en och se tydligare vad man behöver göra, och så att det man gör kanske inte är det allra bästa just det.
Hur bemöter du dem som kritiserar dig då?
Alltså jag får sällan kritik, så det händer att någon har skrivit någon gång och då svarar jag snällt på det. Alltså det är ungefär så att man får försöka förklara, göra tydligt, ofta har de missförstått saker. Och så.
Och du är ju som sagt ifrån Malmö, men du har ju varit i Stockholm nu i 2 dagar. Kan du berätta vad du gör här?
Ja, jag mötte ett pris från Fredrika Bremerförbundet, bra priset som jag är väldigt stolt över. Och sen är jag med i advokatdagarna, utbildningsdagar här.
Jätteroligt, vad innebär det priset då?
Ja, det är en hedersbemärkelse bara. Så att, ja.
Utifrån ett uppdrag som du har gjort? Eller
Nej, alltså det är inte Sverige och någon som man tycker har gjort exceptionella insatser för jämställdheten. Så det är det som är priset.
Jätteroligt, stort grattis.
Ja, tack.
Tack för din tid.
Ja.
Vi är blommor, driv oss varsamt. Vi är jordens hopp. Låt oss växa vilda och få gå i knopp. Vi är blommor, inte gränslös är vår glöd. Låt oss växa fria utan våld och död, utan våld och död.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.